Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Tjena alla vibbare. Idag är det jag som tar över måndagsvibe igen. Eller inte igen, men jag tar över måndagsvibe och kör solo här också. Vi får se vad det här tar vägen. Ni har ju fått ställa in massa frågor. Jag svarade lite där på fredagsvibe och... Och nu ska jag då försöka svara på ytterligare. Jag ska försöka svara på ett annat sätt bara, i ett annat format eller vad man säger. Jag ska försöka svara och gå igenom och svara så många som möjligt. Vi kan börja med en av, var ganska många som frågade hur jag och Lovisa träffades. Jag tänker att för att göra den storyn rätt så börjar jag lite innan jag och Lovisa träffades. Jag hade två eller kanske, ja, kanske tre destruktiva förhållanden liksom med mig i bagaget. Tre relationer som flätades ihop och var, ja, men det var riktigt rörigt. Det var nog mest jag som stod för det destruktiva. Och jag hade verkligen ingen koll på mina känslor, och känslorna liksom, ja, de var for åt alla håll hela tiden, och visste aldrig vem av tjejerna jag var kär i, och det hände både en och två gånger att jag blev kär i en ny tjej, kanske vid, ja, 2:30 på Stureplan, men bara för just för den natten kanske. Det var en rörig period i livet som slutade med att jag sålde min lägenhet, så upp mig från jobbet, åkte till Italien, köpte en bil, bilade genom Europa och träffade massa vänner som säsongade olika skidorter. Jag åkte hem därifrån från min resa för att jag hade fått vad jag trodde var mitt drömjobb. Och när jag väl hade varit hemma ett par dagar så ringer en kompis Erik och frågar om jag ska med ut. Men jag var inte superladdad. Men han har ju lyckats övertala mig, för att han har pratat med en tjej som heter Josse som ska med på den här, ja, förfesten hemma hos Erik. Och hon skulle ha med sig sin tjejkompis Lovisa som hade blivit jätteglad över att jag skulle komma dit. Och för att hon tyckte jag var så mystisk. Och jag var liksom på en helt annan period i livet, eller på en helt annan liksom känsla i kroppen och en helt annan... Jag mådde mycket bättre som människa än vad jag hade gjort för typ 6 månader tidigare, när jag hade de här superstökiga relationerna. Det enda som störde mig, det var att jag precis hade börjat... Nej, men jag hade börjat tappa ganska mycket hår, och liksom det började, hade liksom börjat märkas på ett markant sätt. Men det var nog... Jag mådde ändå så pass bra så att jag tyckte att det här ska inte få störa mig. Utan jag ska liksom... Ja, jag lever med det. Det är min lott i livet. Och då är det så liksom. Men om vi ska tillbaka till kvällen så... Det var förfest hemma hos Erik. Och sen så hamnade vi på Spitfire, heter det. Det hängde mycket på den här tiden. Jag vet att de kunde smsa, eller om de skrev på Messenger och sa så här: fan, det är lite folk, kan inte komma ner nu, typ så. Det var på den nivån, vi var riktiga stammisar där. Jag tror till och med att en kompis Tobbe gick runt naken där inne en gång och grejer. Men i alla fall, vi hamnade där, vi dansade, vi söp, vi festade hårt. Jag klickade superbra med Lovisa. Jag kanske hade plan innan jag kom dit att det var Lovisa jag skulle hänga med. Men, men vi hade superroligt, superroligt. Och sen men slutade med att vi hamnade hemma hos mig och vi klickade minst lika bra i sängen. Det var som att vi hade gjort det där 100 gånger tidigare liksom. Lovisa. Jag vaknade däremot av att Lovisa av att Lovisa ska liksom åka därifrån på tidigt morgonen. Men jag tar tag i henne och så får hon lägga sig i sängen igen så fortsätter vi att mysa. Det där, jag tror att den känslan hon vaknade med var att hon hade ju kille när vi träffades. Och det var väl det hon hade nyktrat till och var vid sina sinnesfulla bruk och kände att hon kanske inte var på helt rätt plats. Men och sommaren gick, det här var på våren vi träffades och jag tror att det var typ Valborg eller Kristi Himmelfärd vi träffades där. Sommaren gick och vi dejtade och vi levde ihop och hon bodde på landet och vi bodde hemma och liksom, ja men vi dejtade ganska intensivt och det var nästan som att vi liksom var ett par. Men jag var ganska fast besluten om att det här skulle vara en sommarflirt av något slag. Och att på hösten så skulle jag liksom återigen gå tillbaka till mitt jobb och fokusera på jobbet och ja, bara jobba egentligen. Men så blev det inte, utan i slutet på augusti så kände jag att det här kanske blir mer än bara en sommarflirt, utan och jag frågade faktiskt chans på Lovisa och hon sa ja. Och under sommaren här så har Lovisa fått sin lägenhet. En 25 kvadratare som vi flyttar in i. Men efter att jag tyckte det var ganska jobbigt att bo i den där lägenheten faktiskt. Den var så jäkla liten. Den var typ 22 kvadrat eller någonting. Och jag var tvungen att sitta på duschen. Och för att kunna eller sitta på duschen, jag var tvungen att sitta på toaletten för att kunna duscha. Men efter ett tag där, vi bodde hemma hos mina föräldrar över helgen och i lägenheten på vardagarna. Och jag tror att Lovisa var väl inte helt nöjd med det, men det var mitt krav liksom. Men efter ett tag där så fick jag chansen att köpa ett totalrenoveringsobjekt. De hade styckat en lägenhet. Så att en lägenhet som hade varit en lägenhet skulle bli två lägenheter. Så jag fick köpa två, fick tillgång liksom, eller erbjuda att köpa två rum från den lägenheten. Och med då ingång från gårdshuset. Så att då frågade jag Lovisa bara, hej, jag kommer köpa den här lägenheten. Vill du vara med och köpa den med mig? Så blir det liksom vårt gemensamma boende. Och det ville Lovisa. Och det var liksom som ett helt nytt kapitel i vårt liv som öppnades. Liksom vi hade köpt vårt första gemensamma hem. Jag tror vi hade liksom bara varit tillsammans i... Ja, alltså inte ens ett halvår hade vi varit tillsammans. Vi hade ju liksom träffats i ett halvår. Men vi hade inte varit tillsammans ett halvår när vi gjorde det här. Efter en kväll där när vi... Vi håller på i lägenheten och vi har fått tillträde och liksom renoveringen är lite halvt igång. Och sen så är ute och festar ganska mycket och jag var ute en kväll själv. Träffade massa gamla lumpenkompisar och massa andra gamla kompisar ute på ett ställe. Jag tror att det var en tisdag, för att jag kommer ihåg vilket ställe det var och dit går man bara på måndag och tisdag. Jag tror att det här var en tisdag. Och jag hade en sån jävla bra känsla i kroppen. Det kändes som att jag ägde världen på riktigt. Jag ägde världen, hade sån, ingen kunde sätta sig på mig. Jag hade världens bästa känsla i kroppen. När jag satt ut och rökte så kom det fram en tjej till mig som började ragga och flirta upp mig. Och jag blir så jävla smickrad alltså. Jag får väl typ känslan att hon ser också att jag är fan äger världen. Alltså det var... det slutade i alla fall med att hon och jag gick hem tillsammans. Jag vet att jag inte tyckte det var speciellt dramatiskt just där och då. Så där hade jag gjort liksom i tidigare relationer och det har inte varit någon stor grej överhuvudtaget. Men morgonen därefter var som ett hårt slag i ansiktet. Jag vaknade en bit in på eftermiddagen. Har massa missade samtal från jobbet och Lovisa. Ångesten är total. Jag har haft ganska mycket ångest i mitt liv, men jag visste inte om det förrän jag gjorde min ADHD-utredning när jag var typ 20. Jag fick en fråga från psykologen, och där hon frågade om jag hade haft ångest. Och jag svarade nej. Och sen började jag tänka efter lite, och när jag satt där med henne och frågade hur känns ångest? Och när hon förklarade hur ångest kändes, så kände jag att okej, det där känner jag igen och har haft väldigt mycket av och väldigt länge. Jag började med att ringa en taxi. Sen jobbet säger att jag var på väg. I taxin ringer jag Lovisa. Den känslan från det samtalet i den taxin sitter fortfarande kvar i mig. Det gjorde så ont att ljuga för Lovisa. Jag hörde hennes tveksamhet i rösten efter att jag presenterat min lögn. Jag fortsatte liksom att vad ska man säga, verifiera min lögn. Och jag vet faktiskt inte om det var mig eller henne jag ville övertala mest. Men så här har jag aldrig känt tidigare. Jag har ju liksom gjort samma saker, men aldrig känt så här. Det här gjorde riktigt ont. Och jag hörde hennes tveksamhet flera gånger i rösten och lyckades övertala henne. Tiden gick och jag fick frågor från Lovisa. Och tydligen hade någon av hennes kompisar sett mig gå hem med en tjej den där kvällen. Men jag fortsatte att ljuga. Det dröjde till min födelsedag när Lovisa använde min dator och såg en chatt där jag pratade med en kompis om vad som hände den kvällen. Då föll lögnen. Lovisa lämnade huset och jag lämnade inte sängen på hela dagen. Nu var ångesten på max igen. Så här har det aldrig blivit tidigare. Tänk om hon lämnar mig, tänkte jag. Och det vill jag ju inte. Den här gången spelade det faktiskt roll. Det har liksom aldrig spelat roll tidigare, men den här gången spelar det roll. Och den där kvällen är ju liksom verkligen inte värt det. Inte, vad ska man säga, den är liksom... Det jag och Lovisa gått igenom var inte det som var... Det var inte det som jag var det stora som stod på spel, utan det var ju att inte få tillbringa mer tid med Lovisa framåt. Vi hade ju de här, var det 6 eller 9 månader, jag tror att det var närmare 9 månader som jag liksom träffats. Och de fanns ju, kommer alltid finnas kvar, men det var ju liksom... Det var ju den tiden framåt, i framtiden, som vi inte hade liksom upplevt än. Det var ju den som stod på spel och det var den jag inte ville liksom förlora. Lovisa, ja, det var radiotystnad ett par dagar. Men efter mycket om män så träffades vi och liksom pratade igenom och bestämde oss ändå för att fortsätta och liksom, ja, testa igen. Och jag sa det även, jag tror att jag för mig att det var ganska tidigt, jag sa det till Lovisa att du får berätta för mig hur vi ska liksom, för jag förstod att hon kommer ju liksom ha tillitsproblem till mig nu, och frågade Lovisa, eller sa till Lovisa ganska tidigt att du måste berätta för mig hur vi ska göra det här för att du ska kunna lita på mig. Det funkar liksom inte att du inte säger någonting och sen så blir det bara ett kontrollfreak av det, utan då är det bättre att du säger när du är ute så vill jag att du gör så här, jag vill att du hör av dig, sov hemma, nej men alltså såna saker, så att liksom det fanns något att liksom bygga på och fortsätta, så att det inte bara blir att det blir en spiral som snurrar åt fel håll neråt, utan där vi liksom fick några liksom pelare eller vad säger, någon grund att bygga där jag kunde bygga upp förtroendet igen. Och det funkade ju ganska bra. Jag vet att det var en gång jag sa till Lovisa liksom att nu du måste, det hade gått kanske ett halvår och nu måste du börja lita på mig, Lovisa. Jag förstår att det är supermycket att begära, men om den här relationen ska fungera så måste du börja lita på mig. Och det kanske är hårt av mig att ställa krav på, eftersom det är jag som har satt oss i den här situationen. Men om vi båda vill framåt så funkar det inte att jag ska känna mig så inlåst. Utan du får faktiskt, hon får lita på mig och med absolut risken att bli sårad igen. Men det, så blev det inte, utan det gjorde hon ju rätt i. Och sen har vi fortsatt att leva tillsammans. När lägenheten sen var klar så började Lovisa sitt influencerjobb. Eller började med sin influencer. Hon började med, hon började ju med blogg, och den hette Benedikt. Det var hon och en tjejkompis som startade den, och den skulle handla om mat. Och alltså Lovisa är superdålig på att laga mat. Jag har aldrig ätit. Det var en period i livet där vi ett hade väldigt ont om pengar, för att renoveringen var klar. Vi hade riktigt, riktigt ont om pengar. Och en period där vi åt enormt mycket dålig mat som såg väldigt bra ut på bilderna. Jag vet att min mamma var superupprörd. Hon tyckte ju att det här med influencer, det var ju liksom ingenting så. Och jag vet att, och mamma visste ju om att vi hade så ont om pengar, och blev upprörd över att Lovisa gjorde avokadomackor till frukost för att avokado är så pass dyrt. Där jag fick förklara för mamma att jo, absolut, men det är så att Lovisa äter inte de här mackorna till frukost, utan hon tar med dem till jobbet och äter dem till lunch. Ja, fast mamma köpte inte riktigt det. Men ja, och det bakades så mycket. Jag vet att Lovisa var så glad, hon fick så enormt många likes på några, när hon hade friterat några munkar, och de var, alltså de såg svinbra ut på bild. Men de var knappt ätbara. Nej, de var fan inte ätbara. Och hennes karriär rullade på liksom. Eller inte rullade på, den kan vi inte säga att influencerkarriären rullade på, men livet rullade på. Och det, lägenheten var färdig, vi hade bott där ett tag nu. Vi fortsatte att festa ganska hårt. Jag vet att vi festade typ 3-4 dagar i veckan. Det var mycket fest var det. Och det började klia lite. Jag var lite understimulerad, det började klia lite i min ADHD-nerv. Och jag letade efter ett nytt projekt, alltså en lägenhet initialt, men det fanns ingenting att köpa på marknaden som fanns att förädla och liksom göra och skapa som jag ville. Men så hittade jag ett hus som låg ganska nära det området där jag och Lovisa är uppväxta. Det ligger bara 5 minuter från hennes mamma och pappa, hennes föräldrahem, och ligger 12 minuter från mitt föräldrahem, så det var väldigt, väldigt nära. Ett hus som jag tycker ändå låg ute till rätt pris. Och vi åkte och tittade på det där. På huset. Det stod i annonsen att det var inflyttningsklart. Och jag visade bilder för Lovisa och sa att vi får väl måla om kanske. Ta bort någon vägg, göra något rum större. Det var 9 rum på bottenvåningen. Och vi kanske får ta bort några väggar och göra ett större rum. Och byta golv och måla lite. Nyrenoverat kök och badrum. Ja. Vi kommer hit. Vi går upp för trappan. Jag vet att vi möter ett gravit par som var, ja, de måste vara bara veckor ifrån att från föda. Och de bara skakar på huvudet och går ut, och vi kommer in och bara oh shit, det här är inte riktigt som på bilderna kanske. Badrummet har, det ligger badrumsmatta på golvet, och det ligger, sitter som plastkakel på väggarna. Det sitter ett IKEA-kök som sitter snett och vint och vänt, och det är, ja, det är inte alls den standarden som man hade tänkt när det stod inflyttningsklart. Jag tänker jackpot. Här är ingen annan som kommer se värdet. Jag ringer mäklaren när vi åkte därifrån och säger: du har utgångspris, jag tar det. Han ringer tillbaka en kvart senare och säger: huset är ert. Shit. Vi har inte sålt vår lägenhet, inte fotat, vi har inte gjort någonting. Vi har inte ens pratat med banken. Har vi råd? Vet inte. Dagen efter ringer banken, säger: hej, jag har köpt ett hus, behöver låna pengar. De säger okej. Och tittar, frågar om vad vi tror att vi får för vår andra lägenhet, hur mycket har vi lägga i kontantinsats och hela den här biten, och pengarna räcker inte, utan de säger: då måste vi ta upp det i kommittén och där vi får titta på ert fall, för liksom den normala mallen räcker inte, utan vi måste ta upp det i kommittén och titta på det. Lovisa har varit så arg och negativ till det här huset hela tiden. Jag säger så här: nej, vi skiter i det, jag orkar inte, då skiter vi i huset, det känns för mäckigt liksom. Jag ringer tillbaka till Lovisa, säger: du, det blir inget hus. Hon bryter upp totalt. Och jag bara, men du vill ju inte ha huset. Och då berättade hon för mig att hon mentalt redan har flyttat in och hon visst vill ha huset. Jag ringer till min pappa och säger, det blir inget hus. Och han frågar, vadå då? Nej, men det är för mäckigt med banken och hela den där biten. Jag orkar inte, och Lovisa vill inte ha det. Men nu vill hon ha det. Ja, men vill du ha det? Frågar min pappa. Och jag säger, ja. Jo, men jag tror att det både kan vara trevligt för oss och det kommer nog bli en bra affär. Ja, men köp det då, säger min pappa. Så får jag ringa tillbaka till banken. Och säger, hej, Buster heter jag, vi pratades för en liten stund sedan. Jag ångrat mig, jag vill ha huset. Och hör världens suck. Då får vi göra om allting. Och så på den biten här, på den vägen är det. Vi köpte huset. Och nu bor vi här. Vi sätter igång och renoverar. Och det slutar med att han som har den här firman får en stroke. Då börjar min karriär med det jag gör idag och driver mitt byggbolag. Så då startar jag ett bolag och anställer hans gubbar och fortsätter att börja hyra ut dem och hela den biten. Och börjar min byggfirma som jag driver idag. Sen efter mycket om och men så är huset färdigt långt, långt, långt senare, eftersom jag prioriterar mitt nystörda företag innan huset, kanske. Långt, långt senare än vad vi har räknat med så är huset typ färdigt. Det är inte färdigt, men det är inflyttningsklart. Vi flyttar in i huset. Vi bor i huset. Och lever här ett tag. Lovisa blir en barn. Och hon frågar mig vad vi ska göra och jag säger att vi kommer aldrig ångra ett barn. Vi har liksom två... Både du och jag har ett bra jobb. Men det finns plats och... Ja, så. Lovisa känner inte sig riktigt redo för barn och hon väljer att... Eller vi väljer att... Jag ska säga att vi var väl överens om beslutet. Eller jag stöttar Lovisa hennes beslut och väljer att göra abort. Men bara ett par månader senare så är, och då när vi gör det, då säger jag att vi kan liksom inte hålla på så här och vara så ansvarsfulla. Så att händer det här en gång till så får vi faktiskt liksom, så får vi faktiskt behålla det. Och ett par månader senare så blir vi gravida med Todd. Och det blir en keeper, som vi säger. En hoppsan. Och sen kommer Todd. Lovisa berättade att Todd var på gång, så hade hon egentligen tänkt att vänta till min födelsedag, att jag skulle få det som en födelsedagspresent, men då hade jag ångrat det jag hade sagt, och så hade det gått för lång tid, så att vi hade inte kunnat ändra oss. Då hade liksom att bli förälder blivit ett faktum, vilket jag inte hade haft några problem med, men Lovisa tyckte det var för taskigt att ta det beslutet själv, att det var något vi båda skulle vara med och ta. Men så var det i alla fall. Todd blev det. Och det var ju super, superläskigt. Och liksom, det är ett stort steg att välja att bli förälder. Och livet blir ju helt annorlunda. Och det var väl tanken, eller vår inställning var väl att det blir väl vad man gör det till. Det är klart man kan göra massa samma saker egentligen. Men, och så är det, med ett barn så är det inte så stor omställning faktiskt, nu när man har två. Men när första barnet kommer, då är det ju som den största omställningen i livet. Eller den största omställningen som någonsin hänt. Men jag har alltid velat vara ung förälder. Jag har haft ganska ung, eller inte ganska, min mamma var 21 när hon fick mig, så det måste väl ändå klassas som en ung förälder. Och så jag också velat vara ung förälder, just för att det ska finnas liksom ett väldigt roligt liv efter. Eller inte efter, alltså så här, men ändå med ens vuxna barn liksom. Att kunna göra roliga saker där. Och då resa och liksom fortsätta att leva liksom. Och sen så får man ju fler år med barnen. Och det är ju också ett supernöjd med det beslutet. Och Todd kom ju då med kejsarsnitt, för att han låg i säte, som det kallas. Och det betyder ju att barnet inte har vänt på sig. Så att den ligger liksom med fötterna neråt, och då kan det bli komplikationer om man kör en normal förlossning. Så att det blev ett kejsarsnitt. Och det var också, det var nog, då har man liksom så här, då har man gått och vetat att det växer ett barn i Lisas mage. Men från att liksom så här, nu kommer barnet till att barnet är ute på en vanlig förlossning, så har du kanske, inte vet jag, 4 till 8 timmar, eller bland kanske en, eller 4 till 20 timmar på dig. Här var det så absurt. Varsågoda, kom till oss 7:15, eller det var 8. Jag tror, ja, klockan var 7:45, kom till oss. Vi fick byta om, sen rullade de in Lovisa i det här rummet, och sen så, ja, 45 minuter senare var det klart. Det är helt galet. Det gick så jävla fort som man fattade inte vad som hände. Och helt plötsligt står en barnmorska här och bara, här är ditt barn, varsågod, sätt på en blöja. Och jag bara, okej, hur gör man det då? Medan de lappade ihop Lovisa. Det var en riktigt märklig upplevelse. Sen var också en kul grej där. Det var att Lovisa, eller när barnet kommer, så kommer ju BVC hem till en. Och liksom gör, de säger att det är för att det ska vara enkelt för mamman att inte behöva flytta på sig. Och så kanske en del av sanningen är väl det. Men jag tror också att de vill titta hur folk bor liksom, när de har barn. Och Lovisa var så jävla nervös, i och med att huset är ju typ klart inflyttning. Det går att bebo, men allting kanske inte är helt färdigt. Bland annat då det räcker ner till källartrappan, som inte är helt klart. Och Lovisa var så jävla stressad över att det stod något räcker där. För att de skulle komma hem till oss. Hon var helt övertygad om att, alltså, vi kommer bli av med Todd. De kommer ta med sig Todd när de åker härifrån, för det där räcket inte är på plats. Lovisa är så stressad. Todd har ju varit världens lugnaste barn. Han har varit så lugn och snäll. Och framförallt de här 2 veckorna innan de kom hem till oss, då har han också varit hur enkelt och hur lugnt som helst. Lovisa är så stressad när den här, vet du, hon från barnavårdscentralen kommer. Så att hon hinner knappt ta av sig skorna innan Lovisa säger, det kommer ett räcke. Det kommer att vara ett räcke där. Alldeles snart är det ett räcke. Och Todd känner ju av att Lovisa är så stressad, så att han har aldrig varit så arg, gnällig och gråtig på de här 2 veckorna som han var under de här 45 minuterna, eller en timme eller en halvtimme som hon var här. Lovisa hade piffat sig, fällat håret, hon var helt sönderstressad och helt söndersvettig när den här kvinnan lämnar huset sen. Men Todd blir han, hittills har han varit, han är ju en superglad liten pojke och ett riktigt busbrö. Men absolut ingen våghals. Han är en ganska försiktig liten kille av sig, faktiskt. Tintin däremot, hon är familjens lok. Hon kör bara på. Hon är en riktig tuffing och ett ordentligt matvrak. Men hon kom ju då i vanlig vaginal förlossning. Och då var jag var så jäkla trött. Jag hade haft corona i mars. Och hon kom ju då i maj och var fortfarande trött. Jag var trött fram till september. Låg och sov. Blev väckt av barnmorskorna. Och ja, va, nu var det dags. Nu är hon snart ute. Fick komma dit. Eller satt med bredvid Lovisa och var med henne. Så ett stort tack till de här barnmorskorna som... Hon tog min plats där under förlossningen och var min stand-in. Sen kom Tintin och det roliga är att vi har sagt att Todd har varit så enkel när vi, till alla som vi har träffat. Och alla de äldre vänner som har barn, så har ju de sagt, ja, men vänta till 2:an ska ni se att det här, då kommer det jobbiga. Ja, det är klart att 2:an, ett barn med 2 är en ordentlig omställning. Och det är lika stor, det är nästan större omställning att få ditt andra barn än att få ditt första barn. För då är man, det är ju, då är man ju egentligen, det blir mer än dubbelt så mycket att göra. För att, då är det som att du har ett, någon av oss har alltid ett barn. Eller har liksom, någon av oss har, man har barn hela tiden. Innan kunde man liksom växla mellan, okej, nu får du ta Todd så jag gör det här. Nu är det i början, så, för Todd var så liten, Tintin var så liten. Så då var det verkligen så. Här, jag är här med Todd, du är där med Tintin. Eller jag är här med Tintin, du är där med Todd. Och så var det bara barn som var på stod på agendan. Men det var riktigt det är en riktigt stor omställning. Och man funderar, precis när man fick första barnet, så undrar man, vad gjorde man med all ledig tid innan man fick barn? Och precis samma känsla kommer med barn nummer två. Vad gjorde man med all ledig tid som man hade när man bara hade ett barn? Så det är spännande att det blir så. Jag har en kollega som sa till mig när jag berättade att vi skulle få Tintin. Så sa han att du vet att det första barnet är ditt frus barn. Det andra barnet blir också din frus barn, men då blir det första barnet ditt barn. Och lite så är det väl, har det varit faktiskt. Jag tror att jag besvarat de flesta frågorna genom att prata mer på det här sättet. Jag tyckte det här var roligare att ta det så här än att bara svara på frågorna som jag gjorde förra gången rakt upp. Nu läsa upp frågan och sen läsa upp, liksom berätta svaret. Så tycker jag att det här var ett roligare koncept. Ni kan väl säga vad ni tycker. Skriv, jag blir alltid glad när ni skriver ett måndagsvibe. Lovisa blir lite ledsen när ni ger mig massa uppmärksamhet här. Men jag blir glad. Så skriv till måndagsvibe om ni gillade det här avsnittet. Ha en fantastisk peppig måndag. Så ska jag be Mange avsluta det här med en riktigt peppig låt inför den här veckan. Och kom ihåg att måndagen är veckans bästa dag. Man har hela veckan på sig att göra det man behöver göra. Fredagen däremot, mycket jobbigare. I alla fall för mig. Allt man inte hunnit med blir bara jobbigt. Så måndag är bästa dag för veckan.
What, sorry, just quickly. What if it's da 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 down 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 da 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 da